Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcastpar i pixlar med mig, Robin, jätteförkyld, och som vanligt har jag min otroligt vackra fru som också är jätteförkyld. Hej Filippa.
Hej Robin.
Hej, vi är tokförkylda här.
Vi överlever.
Du hör på min röst.
Du är mansförkyld och jag är förkyld.
Det finns väl studier som visar att män hanterar förkylningar på ett annat sätt.
Eller i alla fall upplever förkylningarna. Alltså den drabbar er män på ett annat sätt. Så hela den här parodin kring en mansförkylning, det ligger nog ett uns av sanning i det.
Ja, för jag är liksom, du hör ju hur jag låter.
Jag hör ingen skillnad. Nej. Men du har liksom, det går inte att beskriva hur du har varit de här dagarna.
Nej.
Du har varit klen.
Fragil och ömtålig.
Ja. Mm. Och dina ögonbren... Dina ögonbryn pekar ständigt neråt. Som att du går och bär på en oumbärlig smärta.
Mm. Livets lust kallas det för.
Mm. Livet... Nej, jag tänkte... Eller PB. Ja.
Vi ska prata om... Vi har ju kärlekstema idag. Det är Alla hjärtans dag nu när det här avsnittet släpps.
Ja, precis.
Så vi tänkte prata om kärlekspar.
Ja, det stämmer. Vi tänker vara lite sådär generiska och postat avsnitt lagom till det.
Ja, men folk tycker kanske att det är lite töntigt eller att det är lite såhär att det bara handlar om att man ska köpa saker på Alla hjärtans dag. Så skitsamma, jag tycker om Alla hjärtans dag. Jag tycker
skitmysigt. Ja, den kommersiella dagen är ju så.
Ja,
alltså jag tycker alla sådana högtider är ganska, alltså det är kommersiella skämt, många av dem. Det handlar bara om stora kedjor som utnyttjar det faktum att folk liksom glömmer bort att köpa saker till varandra lite då och då. Ja, men jag köper mig choklad till min käraste, så är allting lugnt. Men vi ska ju inte snacka om vad ICA eller Coop har för chokladutbud i helgen.
Nej.
Vi ska ju snacka om vilka spel som har valt att ta fram det här ämnet. Kärlek är en del av livet liksom.
Absolut, absolut.
Men vi ska ju inte börja där, riktigt än.
Nej.
Som vanligt så ska vi ju diskutera lite vad vi har spelat den senaste tiden.
Mm.
Vill du börja?
Jag kan börja. Jag har spelat två spel den senaste tiden. Det första är då, släpptes nu för några dagar sedan, Firewatch av Campo Santo. Och det släpptes till PC och PS4 och... Linux eller något sånt där märkligt som jag inte alls är införstådd i, men jag spelade på PlayStation 4 i alla fall. Mitt första persons äventyr. Det, för det första kan jag säga att det är inget liksom fullprisspel. Det är ingenting du går till butik och betalar 600 spänn för.
Det är ett indiespel. Det är väl ett, 6 timmar.
Man skulle kunna kalla det för det, ja. Och det tog mig ungefär 5 timmar att klara. Jag ska berätta lite grann vad spelet handlar om först här. Och året är 1977 och Henry träffar Julia. De delar en drink och de blir snart ett par. Och livet är bara fantastiskt och underbart. Det passar ju perfekt till det här avsnittet, för det är kärlek liksom. Sen snabbspolar vi fram till 1989. Henry tar ett jobb som en eldvakt i Wyomings vildmarker. Väl på plats får han sina första arbetsuppgifter av Delilah, som sitter i ett annat vakttorn och kommunicerar till Henry via en liten sån här walkie-talkie.
Bara namnet är ju dumt.
Mm.
Jag har inte spelat spelet.
Nej,
jag vet inte, det här är inte Filippa som spoilar någonting. Jag vet ingenting om det här spelet. Men bara namnet Delilah är ju väldigt mytomspunnet.
Ja, exakt. Men en dag på jobbet så hittar Henry någonting konstigt. Det är en ledtråd till ett ännu okänt mysterium. Och svaret på gåtan kanske finns just i vildmarken.
Ja, man får väl, man ger sig ut i den här otroligt färgstarka världen. Allting är, det känns som att man går i en höst, en tavla som ska föreställa en höstig vildmark.
Alltså
det är mycket orange, gult, brunt och så här, mycket färger.
Ja, exakt. Och just färgpaletten och liksom designen på karaktärerna och sånt känns ju typ som en Pixar-film lite grann. Det är lite så här,
ja. Det är precis, lite... det är inte så mycket konturer.
Nej.
Om du förstår vad jag menar. Det är liksom bara färg överallt.
Ja, exakt. Ja. Och du ska ju då ta dig runt här med en karta och en kompass och lösa ett mysterium. Jag vill inte gå in på vad det är, för det, jag vill inte spoila någonting. Liksom.
Det börjar väl mer som att du bara gör dina sysslor. Du får liksom reda på att det är några ungdomar som festar hårt i skogen och du ska liksom gå dit och säga åt dem, för det är liksom årets varmaste månad och du... Eller ja, det kanske inte alls.
Jo, men det är det.
Jag
det är,
sitter och säger att det är höst, men...
Det är eldförbud i alla fall.
Ja, det är eldförbud
ja,
i alla fall.
Så, att,
så du måste säga åt dem liksom. Och,
Alltså det jag skulle vilja kalla det för ett pusselspel också. Fast det är typ alltså väldigt, så här, väldigt, väldigt enkla pussel.
Jag har en fråga.
Mm.
du har ju liksom möjlighet att hela tiden kommunicera med hon Delilah via radio. Känner du någonsin att du blev liksom ledsagad, att någon höll dig i handen hela tiden? Eller liksom kände du att nej, jag tar den här vägen nu om jag vill?
Alltså grejen är så att hela det här spelet känns som att det är lite på räls. För att du vet hela tiden vart du ska gå. Men samtidigt så får du ju välja vägen dit. Och,
men får man någonsin... Jag tänker i engelska hela tiden. Jag kom in i rummet när du satt och spelade det här spelet. Mm. Och jag kommer ihåg att du sa att du visste vart du skulle gå.
Mm.
Men du stod liksom och velade om du skulle ta en annan väg. Ja, en omväg.
Exakt.
Men så säger du att jag kommer säkert återvända hit. Fick du det?
Ja, absolut.
Fick du återvända och liksom utforska hela den här kartan? För det är ett ganska stort område.
Ja, man får utforska 90% av kartan skulle jag säga.
Bra.
Och anledningen till att jag liksom stod och tvekade i ett vägskäl i spelet, det är bara för att man är tvungen att ta upp kartan och navigera själv. Liksom öst, väst, nord, syd och så här, jag måste gå norr här, okej, då måste jag gå den här stigen. Det är ändå så att du måste planera din rutt, för att alla stigar leder inte till samma plats liksom. Så att du måste, här måste jag gå den och sen måste jag gå den rutten ner där. Det är väldigt kul i alla fall.
Mm.
Det som ändå gör det här spelet så otroligt lysande, det är faktiskt dialogen mellan då vår huvudkaraktär Henry och kvinnan han pratar med på radion, Delilah. Deras dialoger är så otroligt underhållande att lyssna på. För att det är inte bara det att de ger varandra order och liksom jobb, utan de pratar och lär känna varandra.
Ja,
och
Delilah verkar vara en ganska skojfrisk. Och han verkar bli lite trött på henne ibland, att hon retas lite med honom. Så
ja, han ger ju tillbaka också.
Ja, precis.
Alltså, så att, det är en lysande dialog. Men som sagt, spelet känns lite som att det är på räls egentligen. Så att,
var spelet för kort? Hade du velat spela mer?
5 timmar kändes lagom. Jag kände så när jag var klar med det att jag ville fortsätta spela det, men sen så nu när tiden har gått så har jag känt så att nej, men jag är ganska nöjd med den upplevelsen jag fick liksom.
När det gäller spel som inte har så mycket till kontroller, om man säger så, utan det är mer att du styr gubben, ett fåtal kommandon, det bygger ju mycket på att storyn måste vara det överhängande faktorn som drar spelare.
Ja, absolut. Det är inte mycket gameplay annars.
Nej, liksom. Precis. Det är mer att du ska bara njuta av resan. Liksom. Mm. Kände du att storyn liksom kompenserade för bristen av kontroller? Alltså,
ja,
förstår vad jag menar.
Absolut, absolut. Det är verkligen...
Ja, men vad kul. Jag vill jättegärna spela det spelet faktiskt.
Och det är en otroligt spännande historia där man får bekanta sig med fenomen som ensamhet, livet, döden, paranoia, allt möjligt.
Det känns lite läskigt, det spelet.
Bitvis så är det lite obehagligt också. Men det är otroligt bitande. Och jag satt och tänkte på det i flera timmar efter att jag hade spelat det liksom, vad jag hade varit med om.
I ett hörn och grinade.
Nej, inte riktigt så. Men klart värt pengarna. Om folk tvekar på liksom, priset.
Hur mycket kostade det?
Jag tror det kostade 160 kronor. Och då var jag PlayStation Plus-medlem. Så att jag fick lite billigare då. Men, ja. Så att kolla in Firewatch. Absolut ett spel som jag kommer bära med mig framöver i framtiden. För att jag vill verkligen rekommendera det.
Kul. Jag har väl inte spelat så jättemycket faktiskt. Jag har gjort annat.
Du har plöjt på i Fallout.
Inte jättemycket alltså. Jag är klar med Nick Valentines story i alla fall. Jag tror jag har en liten crush på Nick Valentine.
Mm. Jag förstår dig, absolut.
Alltså hans karaktär är så briljant. Alltså det är... Wow, vilken karaktär.
Det är en djup karaktär.
Otroligt djup. Det är så häftigt att man liksom kan känna sig så dragen till en person som ser ut som någonting som har kommit från fabrik liksom.
Mm.
Men ändå så ha såna starka känslor mot den här personen.
Mm.
Det enda jag tänker hela tiden är, hoppas han inte ond, hoppas det inte händer någonting, hoppas han inte, ja.
Det kanske är upp till dig som spelare. Det vet man inte.
Det också. Mm. Jo, jag förstår att man liksom gör viktiga val och så.
Mm.
Nej, men förutom det så har jag bara spelat, jag har tagit upp Bravely Default igen.
Mm.
Otroligt bra spel, verkligen. Jag fattar liksom inte varför jag slutade förra gången. Jag vet att jag kom till en boss. Jag hade grindat jättemycket innan. Och så förlorade jag på bossen. Och så bara, nej, jag skiter i det här. Skitspel. Då blev jag sur. Men nu när jag liksom startade spelet igen. Och jag tänkte så här, ja, jag testar bossen igen.
Mm.
Då var den ju liksom en bit kaka. Piece of cake.
Mm.
Det var inte svårt alls. Jag fattar inte. Jag måste varit... jag vet inte, jag kanske hade en mansförkylning eller någonting, lite klenare.
Mm.
Jag vet inte.
Kan jag vara
så. Men nu har jag kommit en bit på väg. Det är ju otroligt mycket grinding alltså.
Mm.
Otroligt mycket grinding.
Hur långt tror du att du har kommit i spelet?
Oj, oj, oj. Du, jag vill inte ens spekulera. Jag har inte kommit så långt alltså.
Okay.
Jag har kanske spelat 25 timmar. Men jag vet att jag är liksom, jag är inte ens hälften.
Nej.
Jag kanske är 15% av spelet någonting. Spännande. Det känns som det.
Mm.
Jag har liksom tagit en av de här fyra grejerna som man skrev, vessels.
Mm-hmm.
Det som slår mig med det här spelet, som gör det, alltså det som gör att spelet sticker ut, vilket är både en positiv och negativ sak, det är just att spelet är så moget. Det här är liksom inte barnanpassat, det här spelet. Dialogerna är väldigt vuxna. Ja, jag säger, spelet är väldigt sexistiskt.
Ja.
Det är det.
Jag kan
inte komma undan det faktum att de liksom objektifierar kvinnor. Jag vill inte vara en sån liksom.
Nej.
För jag är inte en sån. Men Nej. Jag satt där och bara, men vad är det de säger liksom?
Mm.
De, en oskyldig och väldigt pryd och blygsam tjej som man får spela som är typ som en prästinna. Hon har liksom levt sitt liv skyddat i ett kloster och vet egentligen ingenting om omvärlden. Och sen då följer hon med de andra på resan. Och sen kommer hon till ett tillfälle när hon ska söka en annan prästinnas uppmärksamhet.
Mm.
Och då kommer någon på den briljanta idén att ja, men ställ upp i en skönhetstävling.
Oh.
Okej. Okay. Ja, fine. Jag köpte väl det. Mm. Men ja, då behöver vi klä ut dig till någonting väldigt sexigt.
Mm.
Och då bara... Aha, okay.
Det passar inte riktigt in i det spelet, för de här karaktärerna är ju liksom designade på lite så här gullig gull sätt, så att det blir liksom lite märkligt när de ska vara sexiga fast
ja,
de liksom
precis. De... Men alltså jag har ingenting emot att det är vuxet.
Nej,
alltså
det är ju
jag
bara
är väldigt
kul.
Det är därför jag är väldigt nyfiken på typ Atlus, de här spelen, Persona-spelen.
Mm.
Det är väl Atlus.
Mm.
För de är också väldigt vuxna av sig.
Ja, exakt.
Och det känns väldigt nyanserande. Det känns väldigt roligt.
Mm.
Men det här liksom mynnade ut. Det här mynnade inte ut i någonting. För det slutar med att hon sätter på sig en jätteliten och sexig bikini. Och hon står och fryser och bara... Det här är inga kläder liksom. Och det slutar med att hon ångrar sig. Och hela den omvägen var bara helt onödig.
Märkligt.
Väldigt märkligt.
Märkligt.
Ja, det var bara ett litet chitchat om ja. Bravely Default. Jag var bara tvungen att återberätta det.
Mm.
Kände jag.
Mm, spännande.
Mm.
Jag har ju spelat ett annat spel från Square Enix som heter Final Fantasy Explorers som släpptes nu i dagarna till Nintendo 3DS. Man skulle kunna säga direkt... Alltså, utan att liksom prata om runt det eller kring det. Det är Monster Hunter fast med Final Fantasy-kläder. Alltså, när du startar upp spelet, då liksom får du den här introduktionen med en värld som är i balans av kristaller. Och det är väldigt mycket Final Fantasy direkt.
Always those damn crystals.
Ja, exakt. Och sen så läser man på lite grann vad man kan få för olika jobb. Och då har vi liksom Dragoon och liksom de här klassiska Final Fantasy-klasserna. Så att det är ju ändå ett spel som klär sig i Final Fantasy's kläder och går i dess fotspår. Och just där med kristaller och hela den där grejen, det är ju väldigt liksom traditionellt Final Fantasy. Men själva formulan är ju Monster Hunter, just att du ska liksom ut på en världskarta, leta
gameplay,
monster.
Så att säga, konceptet.
Ja, exakt. Konceptet är ju nästan rakt av. Det gör mycket saker väldigt bra det här spelet, och det gör många saker ganska dåligt också. De gör de här enkla sakerna. Såna här basic-grejer är liksom lite så här otydliga, tycker jag. Men till att börja med så får du skapa en karaktär. Customisa egentligen hur du vill. Och det är väldigt kul. Du får ju liksom bestämma själv hur din huvudkaraktär ser ut. Och det är någonting som kanske går igenom hela spelet också. Att det är hela tiden upp till dig själv vad du vill göra för någonting med dina jobb och allt sånt där. Att det är hela tiden upp till dig. Alltså allting är typ customizable. Och det är väldigt kul liksom. Men själva gameplay kände jag så att efter kanske ett par timmar så kände jag i alla fall att det var hyfsat upprepande. Liksom. Det kändes som att jag inte fick se några nya platser. Det kändes som att jag liksom inte gjorde någonting för att få liksom storyn att gå framåt. Och ja, jag vet inte. Alltså jag trodde lite mer om det här spelet faktiskt, om jag ska vara helt ärlig med det. Det känns lite som lite smått omotiverande bitvis.
Jag tror att vi som gillar Final Fantasys spel, vi gillar ju inte det för att åh, vad kul det ska bli att gå ut och grinda nu i 6 timmar.
Nej.
Vi gör det ju för storyn, handlingen och karaktärernas skull. Dock alltså, minns jag hur jag har suttit här och sagt att jag tycker om att grinda.
Mm.
Men jag tycker om, jag förstår charmen i att grinda. Jag vill bara tillägga det så att inte något troll kommer att påpeka det liksom.
Nej.
Men Monster Hunter känns som, det är liksom tvärtom. Det är som att det är ett spel för dem som bara älskar att grinda. Liksom.
Men alltså, för att oftast i de flesta Final Fantasy-spel så finns det ju oftast sidequests som går ut på att du ska liksom ge dig ut och hitta ett specifikt monster du har ihjäl.
Här är ju det här liksom är ett spel med bara sidequests.
Bara sånt, exakt. för jag menar, storyn kändes så här, den bara försvann. Den drunknade liksom i allt annat. Och storyn för mig är ju väldigt viktig just i Final Fantasy. Förlåt, vad skulle du säga?
Nej, det är ingen fara. Nu har ju varken du eller jag spelat Monster Hunter.
Mm. Speciellt mycket i alla fall skulle jag säga.
Okej, okay, du vet
absolut,
mer än mig i alla fall. Mm. Känns det som att Final Fantasy Explorers försöker iklä sig Monster Hunters skor? Försöker vara ett sånt spel? Och i sånt fall, lyckas de? Eller känns det bara som att man spelar en mindre lyckad version av Monster Hunter?
Alltså de
lång
har,
fråga, men
ja, alltså det känns som ett Monster Hunter i Final Fantasy-kläder, som sagt. Jag tror att det som Square Enix ska göra nu, det är att ta in kritiken som de får för det här spelet, och både den positiva och den negativa, och kanske komma tillbaka med en uppföljare som är lite mer originell, som sticker ut lite mer jämfört med
andra spel. Jag tror också det. Det är så, förlåt, nu har jag det igen. Mm. Nej, men jag tror att det är farligt att ta ett känt koncept från ett redan existerande spel. Ta typ Pokémon till exempel. Och så släpper jag ett spel som är nästan identiskt fast jag använder bara nya karaktärer.
Ja, det är risky
och
business,
en, liksom. Ett nytt universum liksom. Mm. För det, men man kommer ju inte undan det faktum att folk kommer att jämföra dem.
Nej.
Men det, jag har inte spelat dem, så jag kan inte säga någonting.
Nej. Det tuffaste i det här spelet i alla fall, det är när du går upp i trance eller limit break då, eller man ska kalla det för. Då kan du ju faktiskt då byter du ju skepnad till en av de här klassiska Final Fantasy karaktärerna typ Cloud och Squall och de där
killarna. Blir du dem?
Ja, du blir dem typ, ja, eller man ska kalla det för. Det är lite coolt. Det är liksom det är ju fanservice hela vägen.
Men varför det? Hur förklaras det? Det är bara nej.
Ja, du får spela spelet själv. Och,
ja.
Men en annan sak också som jag tänkte. Jag spelade det här på en vanlig 3DS. Och inte på en new 3DS. Så att jag fick liksom styra kameran med D-paden samtidigt som jag styrde karaktären med den analoga spaken. Och det blev lite bökigt. Så att jag skulle rekommendera, för jag gissar på att om man spelar det här spelet på en new 3DS så använder man den här lilla andra styrgrejen för att liksom styra kameran. Ja, det finns en liten sån här blå touchpad liknande joystick uppe i det. Jag tror att den styr man kameran med i New 3DS, så att det underlättar om man spelar på ett New 3DS skulle jag säga. Men vill jag rekommendera det? Ja, gillar man den här typen av spel, absolut. Gillar man Final Fantasy och Monster Hunter, så why not liksom. Men om man bara har spelat den liksom numrerade Final Fantasy-serien, så kanske inte det här är någonting för just dig.
Nej. Eller det är i alla fall inte det du kommer få, så att man är medveten om det.
Ja, det är inte det här klassiska random encounters, utan det är en öppen värld och liksom mer likt.
Det är ingen klassisk saga.
Nej.
Nej,
nej, det är det inte. Det är det inte. Men ja, som sagt, det är upp till var och en om man tycker om det eller inte liksom. Ska vi gå vidare med lite kommentarer?
Ja, men absolut.
Mm. Ska jag läsa första?
Ja.
Vi fick ett mejl som kom in till oss precis när vi höll på att spela in förra avsnittet om Sailor Moon. Så att det här avsnittet hann liksom inte, eller den här kommentaren hann inte komma med i det avsnittet. Så jag tycker vi läser den kommentaren nu istället då. Det är från Fredrik Myrberg. Han skriver: hej vänner. Då säger vi hej Fredrik.
Hej.
Hej. Tack för ännu ett underhållande avsnitt. Bra urval av låtar och jag hörde många av mina tips i bakgrunden. Mycket bra. Håller helt med det som jag tror Filippa nämnde. Mega Drives ljudchip låter verkligen metal. Tycker aldrig att SNES får till det riktigt när det gäller den typen av ljud. Det låter mest symfoni på något sätt. Medan Megan låter rätt hård. Garageband, om ni förstår vad jag menar. Ja, vi förstår vad du menar.
Ja,
absolut.
Förstår.
Den fantastiska basen gör också så att det känns så att det funkar med fräsiga melodier över en pumpande bakgrund. Något som kan höras i många shoot 'em ups på plattformen. Och det är absolut, det är ju verkligen som du säger här. Ni efterlyste i något avsnitt vad som gjorde att man började lyssna på just Par i pixlar. Och det är inte att vi har samma spelsmak direkt. Ni pratar ju mycket om RPG och det är någonting jag aldrig har kommit in i fast jag har försökt. Troligen för att story i spel skiter jag för det mesta fullständigt i.
Då ska du prova Final Fantasy Explorer. Nej, jag ska...
Utan för mig så är det samspelet ni har mellan varandra, passionen för ämnena och spel ni tar er an och er ödmjuka och personliga stil. Det är det som gör att i alla fall jag följer er podd. Jag menar, när jag kan lyssna på ett avsnitt om Final Fantasy utan att tröttna så är det bra. Det är ni och några andra videospelsklubben-poddar som håller fanan högt efter Pixelklubben 64. Tack för att ni förgyller vardagen. Ha det gott. Ja, det var fin kommentar.
Det var jättefint. Wow, tack så jättemycket.
Tack så verkligen mycket. Tack verkligen. Tack så hjärtligt. Tack så hjärtligt säger vi.
Ja, verkligen.
Jag snubblar på orden idag. Jag tror att det är den här... Du vet, när man istället för att snyta sig, när man gör så här med näsan, när man snortar in snor istället. Ja. Det, liksom, det känns som
det
att
kommer det upp i din hjärna.
Går upp och cirkulerar i hjärnan och så blockerar mina synapser i hjärnan. Så att det liksom
du är som
blir...
ett barn. Lär dig att snyta.
Jag är skitdålig på att snyta mig. Men... Jag gör hellre den här grejen, man ska säga. Hörru du, vi har Heart in Snow på Instagram.
Ja, absolut.
Hon tycker att vi gör Sveriges bästa podcast. Och det, wow. Det är fint.
Ja, det är... Wow.
Ja, då blev vi glad.
Tusen tack.
Tack så mycket för
Sara
den.
Tror jag hon heter.
Sara, Absolut.
Tack Sara.
Tack Sara. sen har vi också fått en liten kommentar från Christian Hedlund. Tack så mycket för omnämnandet och länken. Keep the passion flowing. Allt gott. Från Christian Hedlund.
Det är också väldigt stort.
Det är fint, tycker jag också.
Väldigt, väldigt roligt. Tusen tack.
Ja, Christian Hedlund har ju podcasten One Man 20 Voices och den här,
om röstskådespeleri.
Ja, röstskådespelarna heter podcasten till och med. Ja, men tack så mycket för de fina kommentarerna. Vi har
verkligen.
Vi har fått många, många fler kommentarer, men de hör ju lite till ämnet vi ska prata om här alldeles strax.
Ja, som vanligt. Jag tror de flesta vet hur vi lägger upp våra avsnitt nu.
Ja, men man kanske har lyssnat på oss första gången, man vet aldrig.
Jo, det är sant. Mm.
Ja, har ni hängt med oss så här långt så en applåd till er.
Ja, absolut. Fortsätt att kommentera som ni gör. Det är... Apropå sista avsnittet så har vi fått jättemånga fina kommentarer för vår lite löjliga sånginsats.
Ja, tveksamma sånginsats.
Ja, men ni fattar ju att det bara var en rolig grej. Liksom. Ja. Jag vet, det kändes lite halleluja för mig. Lite för mycket halleluja-familjen i Stepbrother.
Mm,
visst, ja. Har vi redan visat?
Vi har lyssnat på det.
Ja. Lite så var det, men det var en rolig grej. Alltså, jag och Robin, vi sjunger jättemycket bara för att vi båda har liksom sysslat med musik. Så det blir liksom att han tar fram gitarren och vi liksom lägger, hittar stämmor och håller på.
Ja, så är det. Vi kanske sjunger någon annan gång också, men inte nu, för nu är vi så otroligt förkylda.
Ja,
så
ni att, behöver inte oroa er.
Nej, exakt.
Det blir ingen sång den här gången.
Nej, vi ska däremot lyssna på lite musik innan vi börjar prata om kärlekspar. Theme of Love från Final Fantasy 4, vad sägs om det?
Ja, men det låter perfekt.
Passar temat också, eller hur? Mm. Ja, hej, det var Robin här. Sitter du och redigerar avsnittet nu och märkte att det blev en hel del spoilers här framöver. Så att nu har ni i alla fall blivit varnade. Fortsatt trevlig lyssning. Ja, spelvärlden är ju full med dem, eller hur? Kärleksparen, de här äckliga typerna som inte kan hålla sig ifrån varandra, eller hur?
Det är bara alla ensamma som tycker att det är äckligt.
Ja, men jag tycker synd om folk som är ensamma som kanske söker kärlek.
Ja, men absolut. Men kärlek är alltid någonting fint.
Fortsätt leta på Tinder, ni andra. Kärleken finns
Tinder,
där ute.
Kick kanske, eller Snapchat. Nej, ja. Fy.
Snapchat, Snapchat är ingen sån app.
Nej,
det är
men
absolut
det
ingen...
till det.
Det gör det säkert, men det gör väl Instagram också. Eller?
Ja. Skitsamma.
Skitsamma.
Ja. Nu ska vi snacka kärlek.
Ja, puss.
Vi har väl valt det här ämnet just för att dels för att det är Alla hjärtans dag, men det är även någonting som vi har pratat om tidigare att vi ska ta upp i vår podcast. Jag menar, kärlek är ofta någonting som förekommer i nästan alla spel. Det är i många fall ett motiv till spelets handling, någonting som driver storyn framåt. Det kan vara hämnd till exempel för att den du älskade har dött, kan vi säga. Det kan vara ett sökande efter din älskade som har försvunnit. Det kan vara en kärlek som kommer lite smygande, man vet inte. Det börjar som vänskap och slutar någon annanstans.
I sängen.
I sängen, tänkte jag, precis. Eller så finns det kärlek där det hintas och det flörtas, men det blir ingenting.
Mm.
Och den klassiska, obesvarade, tragiska kärleken.
Det finns en till också.
Vilken är det?
Friendzone.
Ja, men det är, ja. Jo, men det är obesvarade.
Ja, ja, samma sak.
Ja. Men jag tycker så här rent generellt att spel tenderar ju att inte, de visar aldrig tillräckligt. Eller tillräckligt kanske är ett, det är ju min personliga åsikt då, men de visar inte så mycket i alla fall.
Du vill se mer nakenfisar?
Ja, kanske inte så rent, men man får ju ofta se liksom själva den här upptrappningen till en kärlekshistoria. Mm. Men man får ju sällan se faktiska kyssar.
Mm.
Liksom. Eller så fokuserar spelet istället på tiden efteråt. När personen som du älskar är död.
Ja, eller att liksom, vad hände sen? Och sen så fick de barn och är gifta. Man får liksom aldrig se.
Nej. Jaha, helt plötsligt liksom.
Ja, exakt. Mm.
Ja. Så det är väl det vi har tänkt göra. Vi tänker ta upp lite relationer som vi har valt, som vi har valt ut, som vi tycker är värda att diskutera. Och det här är viktigt att förstå. Lystring.
Lystring. Hallå, listen to me. Ja.
Is this on?
Ja.
Ja. Vi har inte bara valt lyckliga kärlekshistorier.
Nej.
Det är inte bara en kille och tjej, den här generiska, de hittar varandra, de fightas mot det onda och sen är allting bra.
Nej.
Utan kärlek kommer i alla olika former.
Den är inte alltid lycklig.
Nej, det är inte så.
Så är det. Men jag vill bara säga också, jag tycker att kärlek är viktigt i spel. För jag tänker, om man ska jämföra den här eviga jämförelsen med filmens fina värld.
Mm.
Varenda film, oavsett genre, innehåller ju alltid någon form av love story. Stor eller liten. Det finns alltid ett par som kysser varandra i slutet på filmen. Även om det är i förgrunden eller i bakgrunden. Så är det ju faktiskt så.
Inte i Alien 1.
Okej, men det finns undantag. Men alltså 90% av alla filmer innehåller ju någon form av kärlekspar. Så är det.
Men du, hade vi inte en kommentar om det?
Jo, vi hade ju en kommentar här.
Kommer jag på nu liksom?
Vi fick faktiskt en kommentar ifrån... ifrån Oskar Lindqvist som tycker att kärleksrelationen mellan Ripley och mamma Alien är fin.
Ja.
Det är fint.
Men du, jag har läst någonting om det.
Mm-hmm.
Att det är ju han som har skapat Alien. Och nu pratar jag inte om Ridley Scott, alltså regissören av filmen, utan han som har skapat monstret, väsenet Alien, alltså Giger.
Mm.
Han som har konstruerat hur monstret ser ut och sådär. Han är ju han har dött. Var ju en väldigt pervers typ.
Ja, det finns snoppar överallt.
Det finns snoppar och det finns snippor överallt, var man än tittar.
Ja.
Och faktum är att läser man, han har ju skrivit många, många böcker som behandlar hur, alltså världen, universumet som Alien eller Xenomorph befinner sig i. Då ser man att relationerna mellan Alien och Ripley är sensuell.
Spännande,
det är
fast
väldigt
lite
spännande.
Otäckt.
Men om du tänker efter egentligen i många scener när det är liksom intensiv kontakt, det är väldigt, ja, men du vet, hon är så gott som naken, det är blött, vått.
Ja.
Förstår? Det är väldigt mycket så.
Ja, jo, kanske.
Så den där kommentaren är inte taget helt ur intet, liksom, utan det finns en grund till det.
Spännande.
Intressant kuriosa.
Det är lite snudd på hentai, just det med så här tentakler och sånt där. Det är obehagligt.
Ja,
det är märkligt.
Det är inte riktigt min genre. Men...
Nej. Men som sagt, vi har ju en massa par här som vi ska prata om. Och vi har ju fått en hel del kommentarer. Folk, ni lyssnare, har ju tyckt till också här. Ni kommer ju mera favoritpar i spelvärlden då.
Så absolut. Och jag tycker nästan, när man har gjort lite research, om man säger så, pluggat på inför det här avsnittet, så tycker jag nästan att de flesta, alltså när man läser om det här, så tycker de flesta likadant. Mm. Och därför är det roligare att läsa lyssnarnas kommentarer.
Absolut.
För det är de som sticker ut.
Ja, absolut, absolut, absolut. Vart sätter vi ner foten och börjar någonstans? Det finns ju, jag vet hur vi börjar. Det finns ju spel som... där romansen är optional, om man ska säga frivillig. Du behöver inte ha ett romantiskt kärleksliv.
Det är beroende på dina val, är det
ja,
så du tänker?
Ja, exakt, exakt. Och Mass Effect har vi ju först ut då.
Bra exempel. Mm. Det här episka dramat i tre delar är ju... det är ju fyllt av... relationer.
Verkligen.
Faktiskt. Och du som spelar spelet har ju liksom alla möjligheter i hela världen att välja vem du vill gå till sängs med.
Mm. Man eller kvinna eller alien, det är helt upp till
precis.
Dig.
Det som det här spelet har gjort så bra, det är just det att det går över alla raser, om man får använda det förlegade uttrycket. Men alla olika, det är inte bara människa, utan det är aliens. Så det är man, kvinna, man.
Och robot.
Robot. Så det spelar liksom ingen roll. Kärlek kommer i alla former, som sagt. Och det är väldigt fint och de gör det väldigt bra. Det är liksom inte det här klyschiga att de har valt...
den snygga killen och den snygga tjejen.
Nej, exakt. Utan det är väldigt otippade val och... ja, du som spelare liksom börjar nästan känna någonting för de här karaktärerna. Oavsett om de ser ut som en gigantisk gräshoppa.
Mm, exakt. Tänker vi på samma karaktär? Nej, vi tänker på olika karaktärer. Vi har ju spelat Mass Effect-spelen båda två. Och vi har ju romansat med olika karaktärer då. Så att, vill du prata lite om din favoritromans i Mass Effect första?
Ja, men jag har ju en thing liksom för Thane. Mm. Jag tycker att Thane är otroligt bra och jag nästan valde honom redan när du spelade spelen. Mm. För att jag tyckte att han var så ball.
Han är mystisk och häftig.
Precis, men det som gör att jag valde honom, det är ju liksom att han är ju en lönnmördare. Han är ju livsfarlig. Men någonstans under där så döljer det sig en gentleman. Liksom.
Ja, absolut.
Så jag tror det har någonting att göra med hans hövlighet. Han är väldigt trevlig och han är lite trevlig. Det låter som att man är så här en nice guy. Mm. Det är inte så. Det är mer att han är ödmjuk och han är lite mystisk och tystlåten och artig. Mm. Liksom. Så
han
det
är lite svårfångad också.
Väldigt svårfångad.
Liksom.
Ja, precis. Och väldigt smart och intelligent. Och det känns som att han alltid ligger steget före. Liksom. Mm. Så att romansa med honom, det var en självklar grej.
Jaha.
Men man blir lite snuvad på det. För jag menar han... ja, det händer en gång. Men så...
ja. Vi ska ju säga också här nu att vi kommer att ha en jävla massa spoilers längre in i avsnittet så att ni vet det.
Ja, jag har inte tänkt förstöra spelen för folk.
Nej, inte heller, men alltså, vissa saker är ju... vissa personer vet ju inte att vissa karaktärer i vissa spel blir ihop. Liksom. Så att det...
nej, alltså ja, precis. Vi kommer ju spoila att vissa personer har ett love interest.
Ja, exakt.
Så långt kommer vi spoila. Ja. Men vi kommer inte spoila varför vi tycker att någonting är jättetragiskt.
Nej.
Vi kommer
nej,
inte
nej,
säga om
precis.
Någon dör eller om någon... ja.
Jo, det kommer vi lite grann här. Men det är en annan
sak.
Jag.
It's on you.
I min värld så finns det bara en romance i Mass Effect. Och det är självklart Garrus.
Fast du har inte romansat med Garrus.
Jag har visst romansat med Garrus. Fast jag gav han nobben för Miranda längre fram. Men,
Miranda.
Nu valde jag Garrus. För att Garrus är en härlig kille. Även fast han inte har några läppar så är han en härlig kille. Garrus, jag vet inte, alltså det som får mig att bara älska den personen, det är när man ska romansa med honom i, jag tror att det är Mass Effect 3. Ja, han är lite dålig på det här med att ge människor komplimanger, för han vet ju bara hur man ska ge komplimanger till andra Turians. Så han säger till Shepard att your hair looks good and your waist is very supportive.
Ja, men det är typ som att jag bara, åh vilka fina hårsäckar du har.
Ja, precis. Eller, dina ögon är fint placerade.
Nagelbanden ser väl ansade ut.
Ja, exakt. Ja, men det är därför jag verkligen gillar Garrus. För han är lite, han är awkward och liksom mysig. Han är liksom, man behöver inte ha ett romantiskt intresse, men han kan ju vara din bästa vän också. Liksom.
Absolut. Garrus var ju min bästa vän, om man säger så. Men inte ett love interest, tror jag inte.
Har vi något mer? Vi har ju massa par här. Vad ska vi välja?
Ja, men jag har ett par faktiskt som jag känner mig lite snuvad på upplevelsen.
Jaha.
Det är Jake och Sherry i Resident Evil 6.
Mm.
Vi spelade det för inte så länge sedan.
Ja, det var så vi kom på att vi skulle ha ett avsnitt om just kärlekspar.
Ja, den här gången. Vi har ju diskuterat det innan, som sagt. Men det blev den sista poletten liksom. Vad ska man säga? Sherry är ju typ en girl next door meets bad boy à la Dante.
Det är så klassiskt.
Ja,
liksom.
Precis. Doomed to fail, känns det. Men det här känns bara som ett oerhört antiklimax, tycker jag. Jag vill ha mer. Det hintas, det flörtas, det tas på, men ingenting.
Nej.
Besvikelsen var total när man spelade deras kampanj. Liksom. Mm. Förutom att kampanjen suger röv så kände jag att alltså bara den här tanken på en eventuell kärlekshistoria, får vi se en kyss? Får vi se något mer? Det var det enda som höll mig kvar.
Mm.
Det enda som fick mig att spela vidare på den där sketna kampanjen.
Att du skulle få se lite liksom kärlek.
Så fick vi typ så här, hennes hand i hans hand.
Mm. Det är väl fint?
Nej!
Men hej, du ville ha...
Jag vill ha mer.
Ja, du vill ha mer.
Ja, jag blev jättebesviken.
Men det är någonting med Resident Evil-spelen. Det är det här med att karaktärerna liksom aldrig... De utvecklar sällan relationen till varandra.
Den eviga jakten.
Ja, men det är så. Alltså, det är liksom... Det är som i ett avsnitt av liksom sitcom från 90-talet. Att ingen karaktär lär sig någonting.
Nej.
Liksom av, alltså av en händelse. Utan det är liksom... Det skulle komplicera handlingen ifall om två personer i Resident Evil... skapade en relation med varandra.
Det är ju samma sak med Leon och Ada Wong.
Mm.
De möter ju varandra i typ alla spel.
Ja, exakt. Och där uppstår det någonting som jag kallar för kåt stämning i rummet romans.
Ja, men det stämmer bra.
Varenda gång de träffas så ligger det liksom som en sån tjock dimma av kåthet, de två emellan här. De springer på varandra hela tiden.
Ja, men hon händer... försöker döda Leon hela tiden och sen försöker hon rädda honom.
Ja, precis. Och sen så jobbar de alltid för olika företag som gör då att deras relation inte skulle funka och sådär. Men Leon är jättekär i henne och hon har ju någonting för honom också. Klart och tydligt liksom. Men det händer liksom aldrig någonting där och det är lite tråkigt också.
Ja, men det är uttjatat.
Men som sagt, det är alltid en kåt stämning när de är nära varandra. I alla Resident Evil-spel.
Hon vill slita av hennes röda kläder.
Ja, hon har ju inte så mycket kläder på sig. Hon måste ju frysa något för jävligt ibland. Men ja.
Man kan ju inte diskutera kärlek utan att nämna en av spelvärldens mest klassiska exempel. Zelda och Link.
Zelda och Link.
Det här är tidlös romans för mig. En romans som liksom återkommer i varje spel. Det är liksom klassiska sagan om en hjälte som räddar prinsessan. Det blir ju liksom inte mer romantiskt än så här. Men dock så porträtteras det alltid på ett väldigt barnlikt och oskyldigt sätt.
Ett Nintendo-sätt.
Jag menar, det är väl ingen någonsin som skulle kunna föreställa sig att Zelda och Link gör något mer än att pussas. Jag menar, bara tanken känns väldigt ohelig.
Gör de ens det?
Ens det?
Nej, jag tror inte det.
Så det är väldigt... det är en väldigt fin romans. Och jag tycker, jag hade inte känt att det här avsnittet var liksom komplett utan att nämna dem.
Nej.
Men... man får ingenting.
Alltså jag känner lite så här kring just Link och Zelda. Att vissa hävdar ju bestämt att det liksom inte finns någonting de två emellan. Att det liksom, de är bästa vänner
typ
och sådär.
Typ som bror och syster.
Ja, exakt. Men grejen är så här att jag tycker ändå att alltså Link räddar ju livet på henne så många gånger. Och det känns ju som att han gör det för att han älskar henne. Och det känns ju som att han alltid liksom... vill ha prinsessan. Och oavsett vilken inkarnation av Zelda man nu pratar om, tycker jag i alla fall det känns som.
Ja, absolut. Och folk säger ju att Skyward Sword är det Zelda-spel där deras relation kunde blomma ut.
Lite mer i alla fall.
Alltså helt 100%. Mm. Nu har vi har inte spelat. Det känns som att du och jag bara sitter och säger att vi aldrig har spelat något spel.
Jo, jag
men så är det. Så är det när man är småbarnsförälder. Man hinner inte så mycket. Nej, men det, ja, folk säger i alla fall att det spelet är ett väldigt bra spel när det kommer till relationen mellan Zelda och Link. Så,
någonting som är lite kul också är att Link har ju oftast en annan kvinna i varje spel, alltså någon som är kär i honom.
Eller hur?
Liksom. Det är oftast en så här liten flicka som alltid är liksom förtjust
Sora.
I honom. Ja, Sora. Sen har vi ju även... det finns många, många, många. Mm. Vi har fått en kommentar också just apropå Nintendo-romanser, eller vad man ska kalla det för, att det oftast är lite oskyldigt. Nintendo-serier har oftast det absolut sämsta kärleksparet. Link och Zelda är körda. Ingenting händer där någonsin. Låt oss inte prata om Friendzone, Mario och Peach, skriver Mattias Rojas. Ja, det är lite så. Nintendo-spel är ju generellt sett ganska fattiga på just det här med vad ska man säga, romanser. Alltså att det...
Men det är ju väldigt oskyldigt. Ja. Det är liksom så här, de snuddar inte ens, startskottet har inte ens gått av i det här, i den här romansen.
Nej, precis.
De bara snuddar vid det.
Ja, det är lite spännande faktiskt.
Ja, absolut.
Ett annat par som jag känner också är lite så här oskyldigt på något sätt. Det är faktiskt Guybrush och Elaine ifrån Monkey Island serien. Deras romans är någonting som jag skulle kalla för den plötsliga puttinuttromansen, kallar jag deras romans för.
Okay.
Jag ska säga fyra meningar här nu. Och sen behöver inte jag prata om det här mer. Det här säger allt om de två.
Fine.
Love Muffin, Sugar Boots, Honey Pumpkin, Plunder Bunny.
Varför kallar inte du mig de där sakerna för?
Jag kallar väl dig för Plunder Bunny ibland. Eller inte det? Nej, jag tycker att den förtjänar att nämnas i alla fall, den romansen. För den är väldigt oskyldig och men ändå
stark.
Jag
har hört att den är väldigt gullig.
Ja, exakt.
Mm, absolut.
Exakt.
Jag har ett exempel på obesvarad kärlek.
Det är också intressant.
Ja, faktiskt. Det finns ett spel som är... ni som lyssnade på mitt vinterprat eller mitt julprat fick ju lyssna på en låt från det här spelet. Eternal Sonata. Mm. Då stöter man på två karaktärer. En tjej som heter Viola som är typ som någon skithäftig... vad heter det? Typ Huntress.
Ja, hon är väl en archer eller något sånt. Alltså hon skjuter pilar.
Ja, och blir riktigt overpowered i slutet. Kör med henne om ni spelar spelet. Och en som heter Jazz, en kille med ett jättestort svärd. Inte Cloud stort, men väldigt väldigt stort. Men i det här spelet då så erkänner då den här tjejen Viola att hon ett segment då att hon har känslor för den här Jazz. Inte till honom, men till de andra i spelet. Och när jag såg det så kände jag så här: åh, vad fint. Vad fint. Det är klart att det ska vara de två, liksom. Mm. Men sen nämns inte det någon mer i hela spelet. Nej. Och det är bara... Jaha.
Ja, men det är lite...
Okej, okay. Vad tragiskt, liksom. Och det är obesvarat.
Ja, det är lite... Alltså...
Så jag kan inte säga något mer, för det händer inget mer.
Det kanske bara är med att det finns en erotisk stämning de två emellan.
Fast han visar det aldrig mot henne.
Nej.
Det är det som är det tragiska. Hon liksom visar det. Mm. Men han är för upptagen med sina relationer som han har.
Ett annat exempel på obesvarad kärlek. Det skulle ju kunna vara ifall om karaktären du är kär i, eller som är kär i dig, inte finns på riktigt, eller hur? Det vore väl väldigt konstigt.
Ja, vad mörkt det där lät.
För jag tänker på Marcus Johansson skrev till oss en kommentar och skrev att Master Chief och Cortanas relation här, det som händer i Halo 4 är riktiga känslor. Ja, det är lite synd, för hon, alltså, hon finns ju inte. Hon är ju,
spoiler.
Det är lite tråkigt, för hon är ju inte på riktigt, liksom. Hon är ju bara en maskin. Och det är lite tråkigt.
Ja, men då är hon ju inte en illusion i alla fall.
Nej, alltså hon
maskin kan man
hon
ju
har
vara.
Ju ett utseende, liksom.
Hon finns. Det är inte bara han som går runt och är delusional.
Nej, hon finns. Men ja. Hon...
hon är inte människa, liksom.
Nej, de kan liksom inte... Hon är inte kött och blod.
Nej.
Det är ju oturligt, liksom.
Ja.
Men vi pratade förresten tidigare om oskyldig kärlek. Och det har vi också även i Kingdom Hearts, eller hur?
Ja...
världens typ gulligaste spel och gulligaste huvudkaraktärer. Emily Redfield kommenterade också här att hon tycker att Sora och Kairi ifrån Kingdom Hearts är så himla söta tillsammans. Och det är de ju verkligen.
Absolut, men det enda jag känner när det gäller det är ju att man ser dem typ inte tillsammans.
Nej.
Hela spelet går ut på att han vill hitta henne.
Mm. Det är alltid så här: Kyrie! Kyrie!
Ja.
Kyrie! Hon är så alltid borta.
När jag tänker efter, man ser ju inte så där jättemycket av dem. Det som är fint är ju att i ettan så är de ju små. Mm. Då får man se att de har en mer systerlig och broderlig kärlek till varandra. Och sen i tvåan så har de ju liksom vuxit, blivit mycket äldre, och den liksom känslan som de utstrålar när de får se varann igen.
Mm.
Där kan jag hålla med om att det är riktig kärlek.
Ja, absolut. Men jag tycker det är gulligt redan i ettan där när de i grottan, och så ritar de ju av varandras ansikten där med att de ger,
ja.
De har ju någon sån här frukt på den här ön de bor på, och att om man delar den frukten med någon så är man bound to be together for eternity, och det tycker jag det är jävligt gulligt.
Shit, då kan man göra många misstag.
Du kan inte ångra dig.
Nej.
Vi tar en frukt med någon så bara shit, vad gjorde jag igår?
Ja, precis.
Man kommer på det
dagen. Jag delar lite för många frukter på fyllan liksom. Mm.
Ja, okay. Ja, det är märkligt det där. Det kan bli konstigt. En annan spelserie också som är ganska nära besläktad med Kingdom Hearts, det är ju Final Fantasy, och där har vi ju en hel del fina kärlekspar, eller hur?
Ja, absolut. Det finns ju egentligen kärlek i nästan alla spel.
Ja, absolut. I någon form i alla fall skulle jag säga. Dennis Ingmarsson har skrivit till oss. Dennis som var med i vår Final Fantasy musikspecial.
Ja, som är vår personliga nära vän.
Ja. Han skriver att Squall och Rinoa är ett fint par, och han motiverar det med att Squalls resa från en känslomässigt stängd människa till den punkt där han till slut erkänner sina känslor för Rinoa, och att det blir ett par är något som jag är säker på att många kan identifiera sig med.
Jag trodde han skulle säga känslomässigt störd.
Jaha. Nej, nej, nej. Nej, men det är ju så.
För så tänkte jag i mitt huvud och bara, ja, det är han ju.
Det är det som är bra med oftast med så här långa japanska rollspel, och amerikanska också för en delen, det är att det är långa spel. Du har gott om tid på det att liksom etablera en romans från ett tidigt stadie och sen följa liksom hela den utvecklingen. Det är därför spel som Final Fantasy hanterar romans och kärlek så pass bra, för att de har så lång tid på sig att göra det. Liksom.
Precis, men först och främst tack Dennis för din kommentar.
Ja.
Vi har ju inte sagt det.
Nej.
Och Squall och Rinoa är ett utmärkt exempel på kärlekshistoria. Mm. Trots att jag tycker att den utvecklingen tar lite för lång tid, och det känns liksom som att Squall typ avskyr henne.
Ja,
men det kan vara för att jag inte gillar Rinoa, kanske.
Du tycker hon är dryg, eller?
Ja, men jag tycker hon inte är till någon nytta någonsin.
Nej,
typ hela spelet, hon är bara jättejobbig. Men absolut, det är en jättefin kärlekshistoria.
Ja.
Men enbart på grund av att man får följa Squalls historia.
Ja, absolut, absolut, absolut. Alltså Final Fantasy har ju betydligt fler. Vi kan ju prata snabbt om Final Fantasy 7. Triangeldramat mellan Cloud, Tifa och Aeris. Fast
precis, det är egentligen ett dubbelt triangeldrama.
Ja, exakt.
Man tänker ju, det första tänker man ju Cloud, Aeris.
Mm.
Nu säger alla vet det, Aeris dör. Mm. Blir det Cloud, Tifa? Kanske, någonstans.
Mm.
Men sen finns det ju, för de som har spelat Crisis Core, som känner till historien bakom, att Aeris hade ju någon innan Cloud.
Mm.
Och jag menar, hade Aeris och Cloud någonting överhuvudtaget?
Nej.
Nej, det är det som är grejen, det är det som är det tragiska.
Mm.
Cloud är det femte hjulet.
Ja, Cloud går, alltså, problemet, det som hindrar Cloud och Tifa från att bli ett par i spelet är att Cloud går och tycker synd om sig själv, för att han tycker att det är hans fel att Aeris dog. Han kunde ha gjort mer. Men du pratade om Crisis Core där. Aeris och Zack. Jag skulle vilja kalla den romansen för den oavslutade romansen.
Ja.
För att det blev ju aldrig riktigt dem, för de dog ju båda två, tyvärr.
Ja, men det är jättetragiskt. Men man ser ju ändå att de liksom på något sätt återförenas i livestream.
Ja, det är
någonting. Och där liksom sitter Cloud i ena hörnet och sörjer de båda.
Mm.
Sörjer sin bästa vän, sörjer sitt eventuella kärleksintresse, ja du vet.
Ja, exakt.
Samtidigt som man har typ en assnygg och ashärlig tjej bredvid sig med asstora bröst som bara kom liksom.
Mm.
Och ingenting händer.
Nej.
Vi kan ju bara hoppas. Ja, nej, men det är exakt. Det som är det fina med Final Fantasy 7, att det är liksom tragiskt.
Mm.
Faktiskt.
Alltså det, men samtidigt så måste jag också säga att den kärleksrelationen som jag tycker är starkast i hela Final Fantasy-serien. Det är ju faktiskt Tidus och Yuna. Och vi ska läsa lite kommentarer som har med dem att göra. Cappuccino78 skriver på Instagram: håller med om Tidus och Yuna. Cloud och Aeris började ju också bygga på någonting stort. Sen har våra vänner på Tillbaka till nästtiden skrivit också: nu är det sjukt länge sedan jag spelade det, men Yuna och Tidus i Final Fantasy 10 var väl ett par, om jag inte minns fel. Om inte, borde de ha varit det i alla fall. Fantastiskt spel. Faktiskt det sista i serien som jag spelade av någon outgrundlig anledning. Ja, det är märkligt att du inte...
Ja, den var inte så outgrundlig, den anledningen. För nej, att efter 10 så suger alla spel. There, I said it.
Ja, det är en smaksak också. Absolut, ja, absolut.
Jättefina kommentarer.
Ja, absolut.
Nu fick vi mycket att prata om. Mm. Final Fantasy 10, ja. Yuna och Tidus. Mm. Det här är enligt mig den vackraste kärlekssagan.
Ja, jag skulle vilja hålla med dig där också, absolut.
Och det är just på grund av att Final Fantasy har tidigare inget rykte om sig att visa så mycket.
Nej,
det
exakt.
Finns en pixlig puss i åttan, kanske.
Det är upp det till var och en. Diskutera liksom. Också,
precis. Liksom. Det är liksom mer subtila hintar. Mm. Men kyss-scenen i Final Fantasy 10, den är legendarisk.
Ja, den är fin.
Alltså jag ryser nästan bara, ja, jag tänker på den. Den kom så plötsligt och jag hade liksom inte sett den innan. Mm. Du satt där i tron om att ja, men Filippa vet vad som kommer hända.
Mm.
Men jag nästan föll av stolen. Det blev så plötsligt.
Wow.
Men hjälp, de nudda varandra liksom. Va? Vad är det här?
Ja.
Och slutet på 10:an. Vi ska inte säga vad som händer för vi vill inte spoila det här. Men det är otroligt tragikomiskt, tänkte jag nästan säga. Mm. Det är väldigt melankoliskt.
Ja.
Man grinar.
Final Fantasy 10 har ett väldigt starkt slut.
Väldigt, väldigt starkt.
Sen räknar inte jag med 10-2, för jag tycker att det som händer där är bara så här: vad fan tänker ni med Square Enix?
Ja, typ slutet, när... om man får det bra slutet.
Ja,
typ.
Jag ser det tragiska slutet som det riktiga slutet, mm-hmm, i den sagan, om jag ska säga så. Och det är ett otroligt starkt slut på ett spel.
Ja. Man sitter där med tårar i ögonen alltså.
Ja, verkligen. Det är otroligt starkt.
Mycket görs ju med hjälp av Uematsus mästerliga verk.
Ja, 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 absolut, absolut.
Musiken alltså i bakgrunden. Mm. Sen har vi en kommentar från vår kompis Andreas Majgren.
Just det.
Hej.
Hej Andreas.
Han säger Jackie och Jenny i The Darkness. Sen har vi lite sådana liknande Lee och Clementine-känslor i Bioshock-serien. Till exempel Elizabeth i Infinity med mera. Sen har vi ju den sexuella spänningen mellan Batman och Catwoman.
Mm, just
det var oväntat. Sen känslostormen man får av Cloud och Aeris i Final Fantasy 7. Eller Tidus och Yuna i Final Fantasy 10. Eddie och Ophelia i Brutal Legend. Isaac och Nicole i Dead Space 2. När man får igång det med Morrigan i Dragon Age. Ja, det stämmer. Gordon och Alex i Half-Life 2. Men den som träffats hårdast är nog i Max Payne 2 när han träffar Mona och man tror att han äntligen ska få må bra igen. Pust. Tror du var det jag kan? Nope, just det. I Twilight Princess. Jag menar, jag ville så gärna att Link och hon den där blir tillsammans. Men nej, nej. Alltid denna Zelda suktare.
Ja, det är sant.
Ja. Tack Andreas för din väldigt ärliga och din genomgång.
Ja, absolut.
Jag tyckte han täckte väldigt många bra par där.
En hel del faktiskt.
Ja.
Vi ska inte prata så mycket om Twilight Princess för att det är många som inte har spelat det och det släpps ju ganska snart. Så jag tänker inte spoila någonting där, men det kanske finns ett kärleksintresse någonstans i det spelet också.
Du menar HD?
Ja, precis. Det släpps ju i HD snart här.
Jag har en bra relation,
mm,
som jag vill diskutera. Bra är kanske ett ord som inte passar in, men märklig. En märklig relation.
Jaha, det låter spännande.
Jag skulle vilja kalla den här relationen toffeln.
Jaha.
Toffeln.
Okej. Okay.
Jag beskriver och du,
ja,
du gissar vad det är för någonting.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Ett triangeldrama.
Mm-hmm.
En relation där mannen totalt bleknar jämförelse med de här två starka kvinnorna. Han liksom suddas ut. Han har lika mycket att säga till om som en hundvalp.
Ja, jag vet vad du menar. Jag vet vad du menar. Tänker du på...
Det är inte en plågsam relation.
Nej, precis.
Det är väldigt, väldigt underhållande.
Mm.
Vet du vilket jag menar?
Ja, du tänker på Vincent och Catherine och Catherine.
Ja.
Ja, i spelet Catherine.
Detta underbara spel.
Ja, fan. Avsnitt 2 av Party Pixlar, tror jag.
Ja.
Ja.
Lyssna inte på det.
Bara så ni vet.
Wow. Nej, men det här spelet tar ju upp kärlek på ett helt annat sätt.
Ja.
Den liksom balanserar mellan, ja men, en man i sina bästa år. Mm. Står vid ett vägval. Ska han välja tjejen som han kan ha en framtid med, som han kan liksom settle down med? Mm. Eller ska han välja en ung blondin som tycks vara ute efter lite mer köttsliga
lustar, ja.
Lustar än mer lugna puckar, så att säga.
Ja, precis.
Det är en väldigt, det är kärlek det också. För det är liksom ett val som alla gör någon gång i livet, när man liksom ska börja ta livet lite mer allvarligt och seriöst. Jag tycker det här spelet är sjukt intressant, och själva spelets gameplay är ju liksom ingenting jag favoriserar. Alltså just det här med pussel och... Men relationerna mellan de här tre karaktärerna är så underhållande att gilla... Alltså jag skulle rekommendera er att ni ser alla ihopklippta cutscenes.
Mm. Mm.
Det finns på YouTube nästan som en hel lång film.
Ja, exakt.
För det här är liksom, det blir som en anime. Där ni får se alla cutscenes och de här relationerna mellan personerna. Den som tar priset för bästa karaktär, det är ju Vincent. Och hur han liksom aldrig klarar av att säga nej.
Mm.
Han är liksom en toffel som bara släpas runt.
Mm. Alltså, allt, ja, absolut. Liksom. Absolut. Han bleknar ju i jämförelse, som du sa det. Absolut.
Ja.
Absolut. Jag har en romans som jag kallar för Sol och vårar-romansen. Där Big Boss låter sig charmas av den sluga Eva i Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
Ah.
Där har du ju också en romans.
Vem är Sol och Våren?
Hon sticker ju med grejerna i slutet på spelet.
Hon
lämnar honom. Mm. Hon jobbar ju för någon annan, vad Snake gör där. Men ja, den här scenen som utspelar sig bakom vattenfallet är ju hyfsat oförglömlig, skulle jag vilja säga. Den är väldigt romantisk. De delar på en liten orm.
Can't even eat a snake during a mission, huh?
I wouldn't mind eating you.
Ja, det är en otroligt romantisk scen, tycker jag.
Det känns lite som Leon och Ada Wong.
Hur menar du då?
Att det är en relation som aldrig kom, den är dömd redan från början.
Ja, du tänker så.
De,
ja,
attraheras av varandras olikheter.
Mm.
Att de liksom på något sätt är varandras fiender. Men de är så upphetsade och i nuet att de liksom inte kan låta bli att vilja ha varandra så mycket.
Mm.
Men det slutar alltid med att en av dem bilar liksom bara,
ja,
flyr
exakt.
Typ.
Mm. Sen har jag en till här, lite snabbt bara. Jag skulle vilja prata om Wanda och Mono i Shadow of the Colossus, och deras romans kallar jag för Jag klättrar på jättar för dig-romansen.
Absolut, bra, ja. Bra namn.
Det är någonting fint att man, jag skulle kunna besegra 16 kolosser för dig. Det är någonting
skulle
fint att
du,
säga.
Känner du att du kan klättra på monster för min skull, kärlek för mig?
Jag skulle i alla fall kunna försöka. Jag säger inte att det skulle gå. Men, jag säger
men då
att...
älskar inte du mig tillräckligt mycket.
Nej, kanske inte.
Nej, kanske inte.
Men han gör i alla fall vad som helst för att återuppliva kvinnan han har kär. Och det tycker jag är någonting väldigt fint.
Absolut.
Jag ville säga det bara.
I samma serie så finns det ju Ico.
Mm,
och då har vi ju karaktären Ico.
Ja.
Och Jorda, tror jag heter.
Mm.
Alltså, här är det ju också en väldigt oskyldig och barnalik kärlek, om man säger så. För de är ju typ barn.
Mm.
Men det som är speciellt med den här relationen är att de förstår inte varandra.
Nej,
de
exakt.
Talar olika språk.
Mm.
Trots det så kan man liksom alltid känna att det finns någonting där mellan dem.
Mm.
De älskar varandra på något sätt. Kanske som syskon, man vet inte. Men någonting får liksom Ico att liksom rädda livet på henne och riskera sitt eget liv. Så det här är, ja, men det här är liksom beviset att kärlek är liksom ett universellt språk,
ja,
som går över alla gränser.
Ja, men det är lite som Link och Zelda också, där att man räddar livet på varandra är ju ett tecken på att man, alltså till slut skulle man ju tröttna på att rädda någons liv. Det skulle vara så här,
typ som Mario och Peach.
Ja, precis.
Där lär han ju ha tröttnat för länge sedan.
Jag fattar inte varför han fortfarande gör det.
Vet
han får det. Ju aldrig någonting för det.
Hon vill nog inte ens bli räddad.
Nej, jag tror att
hon, nu är han här igen.
Jag tror att hon älskar det vid sidan av. Jag tror inte att Mario är hennes. Hon kanske är med Luigi, det vet man inte.
Nu vet jag. Den riktiga kärlekshistorien
mm.
är ju mellan Bowser och Peach.
Det finns teorier kring det, ja.
Det är nog det. Och sen det vi spelar, det är bara liksom Marios förstörda sinne, hur han försöker hantera förlusten av Peach. Hennes ständiga, vad heter det, att hon motar bort honom hela tiden.
Ja, absolut.
Det tror jag.
Absolut.
Absolut.
Absolut. Sen har jag en romans som jag skulle kalla för den explosiva romansen. Det är två karaktärer som liksom har någon inbördes tävlan i vem som kan skapa mest kaos. Och de fattar tycke för varandra då bland explosioner och uråldriga skatter och artefakter. En rolig, realistisk och faktiskt ganska dramatisk relation de två emellan. Jag pratar såklart om Nathan Drake och Elena Fisher i Uncharted-spelen.
Men hon är väl ingen excentrisk person på det sättet? Adrenalin-junkie.
Ja, men så här. Det är ofta så här att de skiljs. Nathan Drake åker till någon avlägsen plats och börjar skjuta på saker så att skit bara sprängs.
Och så bara dyker hon
upp. Och så dyker hon upp där. Det är liksom, hon söker sig också till det. Jag tror att hon är en jävla adrenalin-junkie hon också. Någonstans.
Jo, alltså någonstans. Jag skulle vilja påstå att det är ändå en saga där prinsessan tar ner prinsen på jorden. För att han är ju oerhört självgod. Han älskar sig själv så mycket att han liksom, han kan inte ha kvinnor egentligen. Nej. För att de liksom stör sig på att han bara liksom är ensidig liksom. Men hon är ju egentligen lika självisk och hon skulle ju liksom mota bort, i det första spelet i alla fall, skulle hon ju lätt offra honom för att liksom
få sin story,
och liksom utvecklas i sin karriär som en journalist. Men jag håller med dig, jag gillar den här relationen väldigt mycket för att man ser tydligt i spelet hur de kompletterar varandra.
Absolut.
De
absolut.
Är väldigt olika och sättet det porträtteras, hur de liksom småbråkar och ja, men du vet, det läggs fram väldigt naturligt och man liksom kan relatera till väldigt mycket.
Ja, absolut.
De är väldigt eldiga liksom. Så de, ja, men det är ett fint par.
Ja, det känns ju också realistiskt. Jag menar, Uncharted är ju snart 4 spel långt, men under de här 3 tidigare spelen som vi fått sett att deras relation har ju banat eller liksom vägen genom alla 3 spel och den har ju dalat väldigt mycket.
Absolut, och det är ihop, det som är kul.
Nej, precis, och de är ihop, de är inte ihop, de är gifta, är de frånskilda, det vet vi inte riktigt. Det är liksom, det är en spännande relation de två emellan och den känns väldigt, som sagt, realistisk, men också lite så här Hollywood, alltså filmserie eller vad man ska kalla det för.
Absolut.
Så att, och sen blir det lite kul där i Uncharted 2 när Nathan Drake har ett annat romantiskt intresse och sen dyker hon upp i bilden också. Det blir ett triangeldrama och det är väldigt kul att lyssna på.
So, on a scale of 1 to 10, how scared were you that I was gonna die?
4.
4?
Yeah, why?
4. You were at least an 8.
An 8?
You were a total 8.
An 8? Those guardian things were an 8.
Are you kidding me?
Yeah, those were terrifying.
What's a 10?
Clowns.
Clowns over my death?
I hate clowns. I hate clowns.
Oh my word. You thought I was dead.
No.
No, you thought I was gone.
No,
yes,
no.
You did.
No,
I saw you shed tears. You shed a bunch of them.
Tears. It was raining.
No, it was not.
You were unconscious and it was raining.
It was totally sunny out and you were bawling.
It wasn't sunny. You were unconscious.
Whatever. I kept your tears in a jar. I have proof.
I'll give you 5. How's that?
Jag tycker att Uncharted-spelen är ungefär som Indiana Jones eller typ Kung Salomos skatt.
Ja, vem har inte dragit den parallellen?
Alla, ja, men precis. Ja. Men de filmerna, där har ju liksom huvudprotagonisten alltid en ny flamma i varje film.
Absolut.
Liksom. Så här får vi liksom se hur det hade gått till om han liksom stannade med en kvinna.
Ja, exakt.
Och det känns liksom inte, det står inte ut på något sätt utan det känns väldigt naturligt och ja, men det är så här det blir helt enkelt.
Vi har en kommentar här också från Andreas Jan Fredrik Mellberg angående då vilket som är det bästa paret. Han skulle säga att det är Ellie och Riley från The Last of Us i den här vad heter den? DLC:n till The Last of Us.
Precis, den som kom efter.
Ja, exakt. Där vi då får veta mycket mer om Ellie och att då han, hennes vän Riley också då. Eller vän eller flickvän, det är lite svårt att...
Det ska, vad heter det? Det ska vara innan händelserna i Last of Us.
Ja, exakt. Left Behind heter den till och med. Och det är ju en vänskap som typ hinner snabbt gå in i en romans innan den abrupt avbryts liksom. Och det är väldigt tragiskt. Men det är, alltså, de har ju en scen i i spelet där när de är i en gammal leksaksaffär, och så här typ deras svar på typ Buttricks. De går runt och provar massa olika masker och skrämmer varandra och leker, och man ska liksom så här ha vattenpistolskrig och grejer. Det är så här, det är så himla urgulligt, men också finns det liksom en, vad ska man kalla det för?
Ja, man glömmer ju inte bort att de är i en förstörd värld. Ja,
exakt.
Utanför finns... dörren så råder det en zombieapokalyps. Men de här två personerna, de här två barnen, ungdomarna, de någonstans glömmer bort det för ett ögonblick.
Mm.
Kan vara barn igen.
Ja, absolut.
Och liksom blir så överrumplade av alla lyckliga känslor som... Det är så långt borta att man ska gå och vara lycklig i en värld där det handlar om att överleva. Så de blir nog så överrumplade och finner sig själva liksom där de kysser varandra.
Mm.
Och det är så starkt, den scenen. Man kan verkligen förstå. Man lider så mycket med Ellie. Ja. Allt hon vill ha är liksom en familj. Någon hon kan lita på. Någon hon kan liksom känna sig trygg med.
Mm. Ja, det är starkt, och man förstår ju väldigt mycket varför Ellie är som hon är då sen i själva huvudspelet The Last of Us. Man förstår ju hennes bakgrundshistoria då. Det är starkt alltså.
Många har ju försökt sätta liksom en stämpel på det. Är Ellie lesbisk? Men jag tycker att man behöver liksom inte spekulera. Man behöver inte ge det ett namn. Det är bara att hon är en människa kapabel till att visa kärlek.
Mm.
Och det är det är liksom.
Mm.
Det behöver inte vara mer än så.
Nej, precis. Och där har vi också det är lite som en svår gräns där mellan vad som är stark vänskap och just kärlek. Vi har ju fått lite kommentarer kring det här ämnet också. Jonas Olofsson skriver: man ska inte glömma vänskap på Alla hjärtans dag. Jag gillade verkligen Chloe och Max i Life is Strange. Mycket fin dynamik. Och nu när Shenmue 3 är hyggligt aktuellt så lär det väl hända mycket mellan Shenhua och Ryu. Men jag personligen gillade verkligen Nasumi bättre i ettan.
Nasumi.
Ja, du har ju inte spelat Shenmue 2.
Nej, men ettan är jag bekant spelat. Med.
Och jag tycker det är också en sån här lite obesvarad kärlek. Hon är uppenbart väldigt förälskad i Ryu, men han är så här...
Hon bara bryr sig om de här männen.
Ja, precis. Hon bara så här: Ryu, I've been worried about you. Han bara, I've been looking for sailors. Det är så märkligt. Men det är också en väldigt... Hon åker till Kanada sen och han åker till Kina. Så det är liksom, de skiljs åt. Vi kanske får se dem tillsammans igen i Shenmue 3. Det vet
ja, men
vi
hoppas
inte.
Det. Tack fint. För kommentaren. Och självklart, man får inte glömma bort sina vänner på Alla hjärtans dag.
Nej.
Det är självklart en dag där man visar varandra kärlek. Oavsett om det är till ens käraste.
Mm.
Eller om det är till sina bästa vänner.
Ja, Ebbots farsa har skrivit oss också lite snabbt här, bara förlåt. Just apropå innan vi droppar det här med vänskap. Den vackraste kärleken jag sett i spel måste vara relationen som växer fram mellan Lee och Clementine i The Walking Dead. Man blir otroligt involverad i deras relation, så det blir väl antagligen därför den sticker ut, i alla fall för mig. De är inget kärlekspar, men han tycker ändå att det borde
absolut.
Tas upp.
Vi hade ju ett, det vi har nu, det är ju ett avsnitt om kärlekspar, alltså erotisk kärlek, om man får säga det ordet.
Mm.
Men absolut, era kommentarer var så fina och relationerna ni har valt att dela med er av är så kraftfulla.
Mm.
Max och
Chloe
till exempel.
Ja, det är
sjukt
också
bra dynamik. Jag anar dock lite sensuell kärlek.
Mellan de två?
Ja. Det finns ju ett tillfälle där man kan välja att kyssa Chloe, eller inte.
Mm. Och oavsett om du gör det eller inte så kommer det komma upp på tal en gång till senare i spelet.
Precis. Så det kan ju finnas en hint av det oavsett, eller alltså beroende på hur du som spelare väljer att hantera det.
Mm.
Och när det gäller Clementine och Lee så är det en oerhört fin relation.
Ja, verkligen.
Det är bland det starkaste jag har spelat faktiskt.
Ja, det måste faktiskt hålla med om det. Just säsong 1 av The Walking Dead är...
Den var ju mycket bättre än säsong 2.
Absolut, men den säsong 1 är fullständigt lysande just när det kommer till... Och där har vi även andra kärlekspar. Vi har ju Kenny och hans fru också.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men i alla fall, den är också väldigt, väldigt vacker kärleksrelation. Och deras son Duck.
Vacker, jag skulle vilja säga att det är en hopplös kärlek. De krigar ju verkligen för att hålla det vid liv liksom.
Är inne i det sista.
Ja. Nej, usch, vad hemskt det.
Alltså till alla er som inte har spelat första säsongen av Telltales Walking Dead, alltså absolut gör det, för det är, man får verkligen ge sig i kast med sina egna känslor och hålla tillbaka tårarna mer än en gång under hela den spelserien, verkligen.
Ja, jag håller med. Otroligt fint berättat.
Vi kastade också ut frågan vilka kärlekspar vi skulle vilja se om vi fick liksom mishmasha hur vi ville. Och vi har faktiskt fått ett svar därifrån, Sara Sjöstedt. Hon tycker att ett par som skulle vara bra tillsammans, det är Bayonetta och Devil May Cry's Dante.
Aha. Ja, I can see that.
I can see that happening, men grejen är att det som jag känner, alltså rent visuellt så skulle de absolut passa bra ihop. Men det jag känner är att de båda två har för stora egon för att det skulle funka.
Ja, jo, faktiskt.
Men ja, alltså det skulle säkert, de passar ju ihop liksom, för de har ju lite samma liksom stil och sådär.
Båda vill rädda världen på sitt egna lite
rebelliska sätt.
Ja, absolut.
Har du något sånt exempel på ett par som du skulle liksom vilja mishmasha
ihop?
Wow,
jag kan inte komma på någonting. Jag har inte förberett.
Nej, inte heller. Jag har bara suttit och tänkt så här.
Men ge oss en minut nu. Nu måste vi komma på någonting.
Alltså jag kan inte komma på någonting.
Jag kan inte komma. Nej. Det är helt tomt.
Men alltså vi kan väl fastställa att Bayonetta och Dante skulle passa bra ihop ändå.
Ja, det tyckte jag var bra.
Vi har fått en kommentar till. Den sista kommentaren för ikväll är ifrån Espent79, våran goda vän i Norge. Våran enda internationella lyssnare. Han skriver att det bästa paret, det är väl ni.
Ja,
det var fint sagt.
Nu blöder mitt hjärta.
Ja, det alltså ja, vi är väl ett fint par, hoppas jag.
Ja, folk tycker. Fast jag tror att alltså folk skulle nog träffa oss IRL, så skulle de få en helt annan bild.
Ja, exakt.
Jag säger bara Jocke vet hur vi är.
Ja, Joakim Olsson.
Han vet hur vi är.
Vet exakt hur vi är. Ja. Jag har bara ett par kvar på min lista här. Hur många har du kvar?
Jag har också bara ett par.
Ja, tänker vi på samma par?
Säkerligen.
Jag kallar den här romansen för Kan man älska ett spöke-romansen. Hopplös kärlekshistoria som ja, väldigt invecklad och tragisk på många, många sätt.
Jag tror att när folk tänker på det här spelet så tänker de inte på kärlek. Man tänker på skräck och hur en människa hanterar svåra trauman. Vi pratar såklart om Silent Hill 2.
Ja, ja, James och Mary.
James och Mary, precis. Men det här är egentligen en otroligt stark berättelse om vad kärlek kan få dig att göra.
Mm.
Till och med mot den du älskar.
Ja, den är, alltså James, han är ju en naiv man som gör vad som helst för att få det här bra igen. Och
han trotsar ju bokstavligen sitt eget helvete.
Ja, exakt.
För sin tjej. Liksom.
Ja, hans vansinne för ju honom till Silent Hill, där hon tydligen väntar på honom. Och ja, jag vet inte om vi ska låta det här vara ospoilat.
Ja, men vi ska inte spoila det här, för att jag tycker att det här spelet är så otroligt bra. Det är ett av de bästa spelen inom den genren, så nej, vi ska inte spoila.
Och ändå så lyckas det också vara en otroligt bra love story också.
Ja,
triangeldrama.
Precis, trots att det är ett sånt tragiskt och väldigt läskigt och hemskt spel. Men om man tänker så här, en generisk kärlekssaga, den slutar alltid lyckligt. Där antagonisten då spelas ut i slutet. Mot alla odds.
Ja.
Det ska alltid vara så.
Kärleken men blomstrar och vinner.
Precis, och allting slutar lyckligt. Men här börjar vi liksom istället på botten. Mary är död. Och James får liksom ge sig ut och leta efter svaren. Men det här är istället inte en hämndaktion mot dem som har dödat henne, utan det här är mer en resa i hans eget psyke. Och svaret du får är ett ganska bizarrt och ganska hemskt svar.
Ja.
Det var inte det du hade anat dig.
Nej, verkligen inte.
Så trots allt så är det faktiskt en kärlekshistoria. För att det som motiverar hela spelet, det som ligger till grund för hela handlingen, det är kärlek.
Ja,
det är. För kärlek är inte bara någon som älskar den andra och de lever lyckligt liksom. För livet tar olika vändningar och saker slutar alltid, eller slutar inte alltid bra.
Nej, det, ja. det,
jo, det. Jag vet inte hur jag kan säga det här på andra sätt utan att spoila liksom.
Det är ett bra avslut på det här avsnittet skulle jag säga.
Jag tycker det.
Knyta ihop säcken.
Men skulle vi inte liksom pointa ut dina, min svengelska?
Dina topp tre favoritpar om vi säger så då.
Och det behöver ju inte vara alltså att kärleken är bra utan eller kärleken är bra i alla de här men alltså det behöver inte sluta lyckligt.
Nej, exakt. Nej. Mm. Topp tre.
Topp tre, då måste jag ändå säga att jag älskar kärleksrelationerna i Catherine. Mm. Och sen gillar jag just den här tragiska kärlekshistorien i Silent Hill 2. Mm. Och sen den vackraste kärlekssagan är ju Final Fantasy 10. Tidus och Yuna.
Jag kan inte annat än hålla med. Det är en relation som vi får följa från början till slut. Och den är också min nummer ett, Tidus och Yuna. På andra plats har vi Nathan och Elena. Mest för att det är väldigt mycket humor. Men de två emellan. Och sen på en tredje plats har vi James och Mary. För just den här love with a little twist. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Så att det är mina topp tre också.
Absolut.
Mm. Hör du? Mm. Jag också kan ju passa på att säga det. Att det var många här som lyssnade som tyckte vi skulle prata om vänskap. Och det ska vi göra i ett framtida avsnitt. Vi kommer att prata om Video Game World BFFs. Eller vad man ska kalla det för.
Vi har inte riktigt bestämt oss än. För att vi har en liten snudd på ett annat tema som halkar in under det.
Exakt.
Så det kanske inte heter vänskap.
Nej, någonting annat kanske.
Någonting annat.
Mm. Det kommer längre fram i alla fall. Så då får ni kommentera om bästa vänner och annat. Vad vi gör nästa gång vet vi inte riktigt än, eller hur?
Vad är det dags för då?
Jag vet
ett
inte.
Spel.
Ett spel kanske. Mm. Mm, vi får
kanske Fireball. Nej, får se.
Ja, vi ska inte spoila någonting här nu. Men nästa gång är vi tillbaka med en spelrecension i alla fall.
Precis.
Och då har vi nog spelat Unravel också.
Ja, du, det är ett spel som jag vill spela.
Vi kanske kan ta det, vi får se. Vi får se. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack för alla fina kommentarer.
Ni är bäst.
Och vi hoppas att ni får en fantastiskt mysig Alla hjärtans dag, oavsett vem eller hur ni firar den.
Ni kanske myser med er pojkvän, er flickvän, er mamma,
eller
er katt, eller handkontroll, eller något annat obskyrt jag inte vill veta namnet på internet. .xx. Men hur som helst, visa kärlek och ha det mysigt i helgen.
Ja, puss och kram på er.
Puss och kram.
Hej.
Hej. Är det mina gummisnoddar du har snott där förresten? För jag har inga på min hand.